Välkomna till avsnitt 82 av Möt löparen. Detta är en podcast som görs av Marcus Åberg och det här är en podcast för oss som älskar att springa. Till att börja med vill vi tacka för den fina feedback vi fått kring förra intervjun där ni fick träffa Manne Forsberg och visst blev det ett härligt samtal att ta del av, kanske på långpasset. Nu ska ni få träffa ytterligare en löpare som även han är relativt ny inom löpning. Innan jag lämnar över till Marcus vill jag bara slå ett slag för vår Facebook, Möt löpare. Visa att du gillar podcasten genom att gilla oss på Facebook. Sedan har vi vår hemsida www.motloparen.hirimo.se där ni hittar alla avsnitt och mycket annat. Nu över till Marcus.
Ja, då har det blivit dags för avsnitt 82 med Möt löparen. Och som ni hörde här så ska ni få träffa en löpare som är relativt ny på löparhimlen kan man väl säga. Han har tidigare spelat fotboll bland annat i Division 2 i Ekerö. Men efter en mara 2016 så har det blivit mer och mer löpning för honom. I år har han haft en fantastisk utveckling där han bland annat sprang in som sjua på SM i maraton med tiden 2:24:54. Och också det var ett pers på nästan 11 minuter. Detta följde han med upp med att putsa på sina egna pers på 10 000 meter, både på landsväg och på bana. En del av er har kanske hört honom tidigare i den fina löparpodden Maratonlabbet. Men nu är han gäst här i Möt löparen och jag talar såklart om Kristoffer Lås. Jag har inte så mycket mer att säga utan jag tycker att vi kastar oss in i mitt samtal med den härliga Kristoffer Lås, nu kör vi! Då får jag hälsa dig varmt välkommen till Mötlöparen, Kristoffer Lås.
Tack så mycket.
Eller ska man säga låset? Är väl ett smeknamn som du har?
Ja, Det låter bra, jag föredrar det. Det är lite jobbigt, jag har alltid kallats för Lås bland mina kompisar och så tidigare. Men Låset har blivit mer i löparkretsarna, så det funkar.
Hur kom det där att det blev Låset? Det bara kom
som smidigt. Jag vet inte, det var någon som började och sen så fastnade.
Ja, men jag brukar alltid börja med en fråga, vem är? Så i det här fallet blir det ju, vem är Kristoffer Lås?
Ja, jag är en gammal fotbollsspelare som sållade om och började springa istället när jag insåg att man inte är en talang i fotbollen längre när man är typ, vad var jag, 24-25. Men annars så, jag har pluggat till civilingenjör på KTH och jobbar på Svenska Kraftnät. Och sen försöker jag få ihop så mycket löpning som möjligt. Eller på de senaste åren i alla fall.
Ja.
Ja. Vad mer? Jag har alltid varit idrottsintresserad. Kan man väl säga. Och gillar naturen och så här. Så att jag började springa var väl rätt naturligt ändå. Eftersom jag, när jag spelade fotboll och så var min styrka att springa på planen också. Så det blev liksom, att vara ute i skogen och springa var inte så tråkigt som många andra tyckte det var.
Nej, ja, för det brukar ju ofta vara så där. Jag har ju själv spelat fotboll, att som fotbollsspelare tycker man ju att just löpträningen är inte det roligaste, kanske.
Nej, precis. Jag tyckte nog att, ja, det är klart, det var inte det roligaste, det var det inte. Men jag tyckte aldrig det var särskilt tråkigt heller.
Men hur länge spelar du fotboll då? Eller vad var det som gjorde att du började spela fotboll?
Jag spelade sedan jag var kanske 5 år, tror jag. Men så har alltid spelat fram tills jag var 24-25. Sen så blev jag mer och mer löpintresserad. Och jag blev anmäld till Stockholm Marathon 2016. Och körde det och efter det fick jag mer smak. Och sen så tog löpningen över mer och mer och fotbollen fick hamna på sidan istället.
Så det är alltså 3 år sedan som du sprang första maran. Hade du sprungit några lopp innan då? Eller hur var det?
Ja, jag hade gjort ett lopp i Linköping. Jag jobbade på Saab där på ett litet sommarjobb typ. Så jag sprang ett lopp som hette, vad hette det? Blodomloppet tror jag.
Ja, okej.
Okay. Något sånt. Ja, och så, men det gick bra där. Men jag har ju, jag visste ju att jag var bra på att springa. Alltså jag hade gjort milen under 40 på träning, så jag kunde ju liksom ändå ha någon typ av aning om att jag skulle kunna göra rätt bra. Så jag satte ett mål på 3 timmar till Stockholm Marathon då, 2016. Och kände väl att det var rimligt ändå.
Vad blev det för tid sen på loppet?
Jag passerade halva på 1:23. Så jag öppnade stenhårt. Och sen så väggade jag typ redan vid 32. Då gick ju banan lite annorlunda än vad jag gör nu.
Ja, exakt, exakt.
Så jag väggade typ uppe vid Odenplan. Då kanske det var 35 då. Jag vet inte riktigt exakt. Så här var jag väldigt trött i alla fall och började gå och så. Men jag kom i mål strax under 3 timmar. Så det var väl... Jag var väldigt nöjd med det då. Men då, direkt efter man gått i mål och så man liksom återhämtat sig lite, tänkte man, jag ska aldrig göra om det här. Men sen dagen efter så var jag fast i det.
Men den där känslan tror jag väldigt många känner igen just när det gäller maraton. Att man tänker... Nej, det här aldrig mer, alltså det här var sista. Men vad tror du är som gör, eller vad är det som är så speciellt med just maran som du ser det?
Ja, för mig är det just den när man kommer in i den här känslan att man inte riktigt vet, kommer jag klara det här eller inte. Om man springer 10 000 meter så är det mycket mer att man ska se till att ligga. Varje kilometer ska gå en viss fart liksom. Det är väldigt noga. Är man en sekund för långsam på någon kilometer, då börjar man bli orolig för den, och så måste man springa lite fortare på nästa. Maraton så är det mycket mer tänka på hur man ska hantera slutet och att orka hålla uppe det där. Och att man, det är en större osäkerhetsfaktor. Och så jag tycker att man blir mycket mer känslosam efter ett maraton. Det vet jag inte riktigt varför man blir. Men det är väl just för den här grejen att alltså det är en prestation i att bara klara loppet också.
Ja.
Oavsett tid.
Ja, exakt. Men är det just maran som du tycker är... Du springer ju ganska många olika distanser. Så vi ska komma in på det senare. Men är det just maran som du tycker är... Den distansen som du tycker är... roligast att springa, om man säger så?
Ja, det är väl den distansen som jag bygger upp träningen inför och har som det stora målet. Men det är väl lite också just på grund av att det har varit ganska, jag har inte sprungit så länge och det har varit ganska lätt att snabbt konkurrera med Sverige-eliten på maraton jämfört med andra distanser. För Sverigebredden har inte varit så bra på maraton på sistone. Så det är väl 10 000 meter är mycket högre konkurrens än vad det är på maraton. Även om de som David Nilsson och så som är bäst på maraton springer bra mycket fortare än mig, så kan man ändå komma topp 10 på SM i maraton utan att göra det jättebra. Så det var rätt kul liksom på så sätt att kunna komma rätt bra placeringar.
Ja. Men om man, vi ska gå tillbaka till det. Men om man ser på när du spelar fotboll. Du sa här att du kände att man kanske inte är en talang när man är 24 längre. Men hur högt spelar du då? Om man får lite relation till hur högt spelar du?
Ja, fotbollsspelare. Jag var väl aldrig uppe på en så här superbra nivå så, men jag spelade i Ekerö IK och vi klättrade från division 4 till division 2 och sen så spelade jag 2 säsonger i division 2. Så det var ändå med kontrakt och mycket träning och matcher och sådär, så det var väl hyfsad nivå ändå. Och med lite provträningar högre upp också i divisionerna, men det blev aldrig... blev aldrig något där.
Men vad får jag gissa att det var yttermittfältare eller mittfältare?
Nej, jag var en löpstark mittfältare kan man säga.
Ja, okej.
Så jag sprang mycket på mitten. Jo, men yttra brukar ju vara bra. De brukar ha bra kondition annars.
Det brukar vara det klassiska att man har varit en yttermittfältare som har löpt mycket men inte så mycket fått bollar kanske.
Ja, exakt. Var du en sån eller?
Ja, kanske. Jo, men det var jag kanske. Jag var inne i mittfältare men blev utflyttad på kanten. Så jag var löpstark.
Ja, okej. Men du är från Norrköping, eller hur?
Ja, exakt.
För vi spelade mot en del Norrköpingsklubbar faktiskt.
Ja.
Jag har gjort mål på Parken, det är jag stolt över.
Ja, du har gjort det. Mot vilka mötte ni då?
Sleipner.
Ja, okej. Vad hade du för målgest då?
Det var väl... Nej, jag vet inte. Den känslan att göra mål är ju magisk faktiskt.
Ja.
Den känslan kan man ju få av lopp också. Den är rätt lik ändå, tycker jag.
Men var du en sån som gjorde många mål som fotbollsspelare?
Ja, men en del ändå. Jag har väl varit hyfsat bra på att göra mål.
Ja. Men, men om man ser till löpningen, du sa att det blev ganska naturligt för att du började springa mer och mer. Var att du kände just att fotbollen blev lite att du inte utvecklades så mycket? Eller?
Ja, så kan man väl säga. Och det började, det blir väl lite på grund av olika anledningar, men det var väl just det att löpningen blev rolig för att man började se resultat också. Och jag tror att det har jag märkt, att jag är väldigt resultatdriven. Vilket inte alltid är bra, men så länge det går bra så är det ju bra.
Ja.
Och sen så blev jag snöade in mig på löpningen liksom, kan man säga. Eller jag blev fast biten av det efter det här första maratonet, och då började jag köra mer och mer. Men jag körde fortfarande fotboll 2016-2017 och spelade lite matcher förra året också. Men då har det mer varit i lägre divisioner och inte på så hög nivå då. Men jag tycker det är väldigt kul fortfarande.
Ja. Men körde du då när du började springa mer och mer? Jag vet att du körde med en träningsgrupp väl ute på Ekerö då?
Ja, precis.
Hur la du upp själva löpträningen då ungefär?
Det här var efter att du sprungit den första maran. Jag tror träningarna var på torsdagar och vi hade fotbollsträning efter, så då kunde jag köra först med löpargruppen och sen gå på fotbollsträningen efteråt. Jag vet inte om det var så smart egentligen, för jag blev ganska sliten efteråt, men de passen brukade, det var väl så här vanliga, du vet, intervaller eller 8x5 minuter i olika farter och så. Men den löpargruppen var ju mer, det var väl mer föräldrar som var helt okej på att springa, men inga liksom, inte som där jag springer nu i Fredrikshof eller så.
Nej. Men hur länge körde du med dem då? Eller
vad var det? Ett halvår, ett år ungefär. Men det var sporadiskt. Jag bor i stan i Stockholm nu, och så jag pendlade ut och körde dem lite då och då.
Ja.
Så det var liksom inte något, det var mer för att jag tyckte det var kul. Och sen så hon som tränar dem där ute är väldigt duktig på att springa, och så hon gav väldigt bra tips och så det var väl mer för att hon var tränare som jag var där än själva sparringen från gruppen. Kan man säga.
Ja, var det största eller var det viktigaste, eller vad ska man säga, som du fick lära dig då som var nytt för dig?
Dels var det ju liksom träningsupplägg och så inför lopp. Men det som hon har hjälpt mig väldigt mycket med, framförallt kosten innan lopp och sånt. Hur viktig förberedelsen är inför långa lopp. Så det kände jag att det hjälpte mig väldigt mycket. För maraton blir ju en enda lång kalkyl i vad man ska äta och dricka och när man ska göra det och det, så att man inte når den där väggen. Så det har hon hjälpt mig med väldigt mycket. Och sen var ju hon duktig på teknik och så också. Hon springer ultramaraton.
Mm.
Sofia Sundberg heter hon.
Ja.
Så hon var duktig på tekniken. Och förde in olika övningar och sånt som jag la till i min träning. Så det hjälpte mycket faktiskt.
När man ser där på just kosten, tror du att det är en bit som man lätt kan glömma bort? Eller som man tränar och sen så kanske man inte fokuserar på så mycket på att få i sig rätt mat eller rätt kost?
Ja, alltså jag vet inte. Jag får ändå bilden av att många i min närhet som tränar mycket löpning och så, att man försöker ändå äta relativt bra under träningsperioden. Men jag kan bli förvånad över att inte tillräckligt många gör det bästa de kan inför loppen för att inte lämna någon chans eller någon risk till att man inte har tillräckligt mycket energi under loppet, framförallt maraton då.
Ja.
Att man tar lite väl enkelt på det. Även halvmaraton. Så att man lägger ju hur mycket träning som helst till de här loppen. Och sen så då borde man ju... Jag brukar vara ganska hård med att säga att man får aldrig ge sig risken till att ha en dålig dag. För man brukar ju snacka om, ja, men om jag har en bra dag, då kan jag göra den här tiden. Men jag brukar tänka att jag får aldrig ge mig risken till att få en dålig dag. Jag ska alltid ha en bra dag när jag springer lopp.
Mm.
Och det är klart det är lätt att säga det, men om man kan göra de bästa förberedelserna inför loppet så ger man sig större chans till att ha en bra dag.
Om man ger sig själv chansen att prestera bra då, liksom, istället för att strunta och lägga vikt vid... Ja, men det är som du säger, man tränar flera månader inför ett lopp kanske.
Mm.
Varför ska man då slarva bort det med att inte ha rätt upplägg med kost och sådana bitar?
Ja, precis. Men då, sen kan det också vara... Det är inte lätt att veta allt man behöver. Ja, men om det ska vara 800 gram kolhydrater på fredagen och loppet är på lördagen. Eller du vet, allt sånt. Och ska man liksom väga varenda matbit och sådär. Så noga behöver man ju inte heller vara.
Nej.
Men för det kan nästan bli som en jobbig grej av det också. Men ändå att man inte liksom tar lite för lätt på det. För det känns som att en del gör faktiskt.
Ja. Men jag vet att du äter ju mycket vegetariskt väl?
Mm, precis.
Men känner du själv att du får i dig tillräckligt mycket energi? Nu är inte jag någon kostexpert, men jag tycker att det är svårt att få i sig tillräckligt med proteiner och så vidare.
Nej, när jag började springa 2016 då, så har jag käkat veganskt, helt veganskt, sedan dess.
Mm.
Så, och jag har aldrig känt att det varit ett problem. Och för mig så har ju... Det är svårt att säga liksom med utveckling och så som man har haft med löpningen, om det har varit det ena eller det andra. Men jag tror verkligen att den veganska kosten har hjälpt mig i det. Det tror jag.
På vilket sätt tror du att den...
Jag är inte heller en kostexpert så, men det som jag märkt är att återhämtningen är bra för min del. Och sen att jag har en tendens att göra bra prestationer på loppen. Och det vet jag inte om vad det kan bero på, om man är väldigt bra, om man är liksom en som är bra på prestera under press eller om det är något annat. Men till exempel den här rödbetsjordshetsen som har varit, att man ska få i sig, vad är det, nitrit eller nitrat eller vad det är.
Ja.
Det finns ju minst lika mycket, i alla fall vad jag har sett. Jag vet inte, jag är ju som sagt, jag är inte heller en kostexpert, men jag dricker en grön smoothie om dagen som innehåller spenat och rucola och grönkål och sånt. Och det innehåller minst lika mycket nitrat. Eller är det nitrit? Nitrat blir nitrit, är det inte så?
Jo.
Så innehåller minst lika mycket, om inte mer nitrat än vad rödbete gör. Och det dricker jag varje dag. Så jag kan ju anta att det har hjälpt i alla fall.
Jag tror att det kan bli, alltså att en del också kan, just, ja men precis som du är inne på, det här med rödbetsjuice och så har ju varit väldigt mycket i löpning. Mm. Så, ja men, när det kom ju olika sådana vågor liksom.
Ja precis, men sen i slutändan är det att nitrat finns i grönsaker, som folk äter med grönsaker så presterar man bättre. Det är typ så jag ser på det.
Ja.
Och sen, jag har ju liksom fått en del löparkompisar till att testa också. De flesta säger ju att de känner sig lättare i kroppen, att det inte är lika tungt att smälta maten, man kan springa lättare och så.
Ja.
Och sen så är det är väldigt mycket kolhydrater i den veganska kosten, naturligt sett. Så, och kolhydrater behövs ju för att kunna prestera på en hög nivå.
Ja.
Och när jag menar hög nivå menar jag en hög puls då.
Ja, exakt.
Framförallt. Men sen så är det ju, det är klart, man måste ju se till så att man, om man byter en kosthållning, alltså om man inte vet riktigt hur man ska göra, då gäller det att man får i sig allting. Genom att jag äter så varierat som möjligt.
Ja.
Och sen se till att få i sig en del fett och så också. Protein är inget problem.
Det minsta problemet. Det är väl snarare fett då som man behöver lägga till.
Men lägger du mycket, alltså har du ett sånt kost, nu blir det mycket mat här, men har du ett sånt kostschema eller, alltså, eller hur planerar du det?
Nej, jag och min sambo är duktig på att leta upp bra recept och så.
Ja.
Så vi har ändå ett matintresse skulle jag vilja säga, med att laga mat och så. Så jag försöker göra så mycket som möjligt av mat, alltså av råvarorna, att de är från förpackningar utan en innehållsförteckning, om du förstår vad jag menar. Typ att det är linser, bönor, morötter, broccoli. Så lite processad mat som möjligt då, för det tror jag också är bra.
Ja, just det. Men om vi går till löpningen då, som du sa, 2016 sprang du din första mara. Sen har det hänt ganska mycket för dig. Om man bara går till nu, 2019, om vi snabbspolar fram, så har du haft en fantastisk utveckling, måste man ju säga. Jag skrev upp lite tid här, du får rätta mig om jag har fel här, på 30, 31, 37 på 10 000, 2,24, 54. Och där persar du med 11 minuter på maran.
Mm.
Och 30-56 på landsväg.
Ja.
Det är ju bra tider. Men vilket lopp är du själv mest nöjd med av de här som du har sprungit i år?
Ja, alltså, som du säger, jag har varit lite förvånad över att det har gått så fort mot de här tiderna. För jag hade nog inte riktigt planerat att springa så fort i år. Men det har ju varit, träningsupplägget har varit väldigt bra med Munt, våran tränare.
Ja.
Och jag tror hela året har jag liksom siktat mot Stockholm Marathon. Det har varit huvudmålet. Och jag tror jag är besviken över placeringen på Stockholm Marathon, men jag är väldigt nöjd med tiden. Jag tror jag kollade att det var runt den 20:e snabbaste tiden en svensk sprung i Stockholm Marathon på 2000-talet. Men det gav bara en 7:e plats på SM. Och jag hade ju tänkt att om jag gör typ 2,25 borde det räcka till en medalj. Vilket jag har gjort de flesta åren då. Det är svårt att säga, man kan inte göra så mycket annat än alltså springa, träna till att springa på en viss tid och sen springa på den tiden. Och så får placeringen bli lite vad det blir då. Men jag skulle säga att jag är mest nöjd över det loppet. Och det loppet var, jag var väldigt nöjd med hur jag la upp det. Jag kände mig stark hela vägen och så. Och lyckades ta många placeringar i slutet.
Ja.
Sen 10 000 meters, det här SM-milen och sen 10 000 meter på bana, de loppen vart mer bara liksom,
jag anmälde mig och så sprang jag, tyckte det var kul, och så chansade jag på att springa fort. Och sen så höll det.
Ja.
För jag har inte gjort någon specifik träning för 10 000 meter i år.
Nej. Är det någonting du kommer fokusera på nu? Eller?
Ja, jag har anmält till SM 10 000.
Ja.
Där har jag väl tänkt... visst har du sprungit det någon gång?
Ja, precis. Precis.
Ska du springa i år också?
Ja, det ska jag göra. Det ska jag göra.
Mm. För där funderar jag på... visst kan det bli både väldigt snabbt men också ganska långsamt? För ja. Det blir taktiskt liksom.
Ja, det kan det.
För jag hade ju velat testa gå för sub 30 där. Men jag kan tänka mig att det kan bli väldigt ojämna farter.
Ja, det kan bli ryckigt i ett sånt typ av lopp. Ja.
Men vi får se. Det ska bli kul att springa det i alla fall.
Ja.
Så får vi se hur det går. Men målet är väl att om möjligt gå för under 30 minuter där.
Ja.
Men det är svårt att säga.
om man kollar på, som du var inne på Stockholm Marathon. Jag räknar också lite på det där och kalkulerar inför vad man ungefär kommer behöva göra för tid för att ta medalj. Men det känns ju som att det har blivit en ändå ökad konkurrens.
Ja, just så. Även om jag är lite besviken över placeringen så var ju det här ett år när nästan alla var med av de bästa.
Mm.
Så jag fick ju samma placering på SM förra året. På 2:36 till exempel. Då var det ju varmt också.
Ja, exakt.
Men då skulle jag egentligen vara pacer åt Mattias Ösmark, som du vet vem det är, tror jag.
Ja.
Men han bröt precis efter start faktiskt. Och så fullföljde jag loppet ändå då. Och då kändes det ju liksom, den 2:36 kändes ju snabbt. Men då var det mer att man var glad över en sjunde placering på SM.
Ja.
Nu var ju konkurrensen, som du säger, väldigt hård i år. Men det tycker jag är kul. Det är ju bra för svensk löpning.
Det är väl alltid bra, tänker jag, att det blir en ökad konkurrens. Gör att fler också satsar. Verkligen.
Ja, absolut. Så är det.
Men jag tänkte på det här loppet förra året när du sprang. Det måste ju blivit en omställning för dig att gå ifrån och tänka att du ska vara pacer åt någon till att springa själv, eller?
Jo, så var det. Jag hade lite sådär i bakhuvudet att om det känns bra fullfölja loppet. För jag skulle pacea honom till 30.
Ja.
Vi hade bestämt 3:33 fart, tror jag det var. Det skulle vara på 2:30.
Ja, just det.
Sen var det ju så himla varmt, så då sa vi att vi tar lite som det kommer. Så får vi känna av. Och sen så, jag kollar bak lite så här, för du vet i början vid maran så är det så himla trångt och det är folk överallt. Så jag försökte liksom se, är han bakom mig eller vart är han någonstans? Försökte hitta honom. Så det tog några kilometer innan jag förstod att han är inte med. Och då fick jag höra från Henrik Engström från Fredrikshof att öset har brutit. Jaha, ska jag kliva av nu då liksom efter några kilometer bara? För jag hade ändå en bra känsla i kroppen, så då körde jag hela vägen.
Jag tänker just att det måste vara, man är inställd på en sak.
Ja, jo absolut. Jo, lite så var det. Men det är ju ändå en härlig känsla att springa Stockholm Marathon.
Ja.
Faktiskt. Och det är hemmaplan för mig. Men lite omställning var det ju. Försökte väl ändå hålla hyfsat samma fart.
Ja. Men hur var... Vad hade du för taktik i år på maran? Det var ju lite annorlunda jämfört med förra året.
Ja, nu har det varit väldigt mycket fokus på att hitta rätt farter och verkligen träna sig till att mot en fart liksom. Och så verkligen träna på att kunna orka hela vägen. Och så jag har gjort en ordentlig maratonträning sedan december egentligen. Men någon veckas avbrott för någon stel hälsena och någon benhinna. Men annars så har träningen ändå på rätt bra faktiskt. Och så tanken till loppet var att göra... För Stockholm är ju... Hur banan går nu så blir det väldigt tufft på söder sen, andra delen, andra halvan. Och jag vet att jag brukar vara stark i backarna. På andra lopp jag sprungit så brukar jag ta igen tid på folk i backarna. Så jag tänkte att om jag ändå har lite kraft kvar i backarna borde jag kunna ta in mycket tid på och liksom känna att man är stark där. Och då kommer man springa om folk och då känner man sig ännu starkare. Det blir en liten sån boost man kan samla på sig.
Mm.
Så jag öppnade lugnt. Gick inte med i den. Det var väl, jag tror det var några svensk, det var väl Abraham gick väl iväg. Tror jag själv. Och så var det någon klunga med några svenskar en bit fram som jag släppte. Och så var vi på en liten klunga bakom. Och sen så började det splittra upp sig efter några kilometer. Eller kanske 12 kilometer. Så då, och det var väl, tanken var väl att efter Djurgården börja ta in placeringar. Och hoppas på att man skulle vara stark där. Och jag kände mig stark hela söder faktiskt. Och tappade i princip ingen tid i backarna. Så jag sprang andra halvan nästan lika fort som första halvan. Och det var väl det som var planen liksom.
Ja.
Och sen så gick det lite fortare faktiskt än vad jag hade tänkt. Jag hade väl runt 2:27.
Ja.
Kunde jag väl tro på. Jag har aldrig sprungit så långt i de där farterna så jag har ingen aning. Som du sa så var det pers för mig med 11 minuter drygt.
Det var liksom, det där jag funderat lite på, för det är ju allting, alla lopp ganska nytt, eller hur ska man säga? För jag vet att vi pratade innan på SM men på långlöparna. Att du kan liksom gå in och bara riva av loppet och se, ja, försöka springa så fort som möjligt helt enkelt. Du vet ju inte vad som väntar eller så.
Precis, det är en härlig känsla på så sätt.
Ja.
Så är det. Och man har ju, för nu börjar det bli lite jobbigare när man vet att man måste pusha sig väldigt hårt för att klara sina bästa tider.
Ja.
Och slå sina personbästa. Men den inställningen är ju skön faktiskt. När man bara känner att man känner att man är i väldigt bra form. Man känner också att man inte riktigt vet hur det kommer gå.
Ja, exakt. Men det är ändå ganska avslappnad inställning att bara gå in och köra. Ja, vi får se hur det går. Alltså,
ja,
det är klart att man vill prestera bra.
Jag tror man kan spända sig väldigt mycket annars.
Ja.
Det är inte heller bra.
Men hur ska du jobba med den biten då? För att nu har du ju kommit till den nivån, kan man ju säga, att du har presterat väldigt bra tidigare.
Ja.
Men liksom, ska du jobba med och fortsätta ha den avslappnade?
Men det blir ju, som du säger, det blir lite nytt kapitel nu. Där man, om kurvan har pekat uppåt så gäller det ju att på något sätt hålla i den så att inte börjar liksom gå neråt.
Ja.
Eller att inte stanna. Men jag tror väl, jag har inte sprungit så mycket mängd. Jag sprang inte jättemycket mängd heller inför Stockholm Marathon. Jag hade väl några veckor med snitt 12-13 mil. Men min kropp var inte riktigt redo för att ligga på mycket mängd. Eftersom jag inte sprungit så mycket tidigare.
Nej.
Innan december förra året hade jag aldrig gjort en vecka på 10 mil.
Nej.
Så jag tror att för nu har jag börjat komma upp i ganska bra snitt per vecka. Lite mer kontinuerligt. Jag tror att det kommer hjälpa mig.
Hur mycket ligger du på då ungefär? Alltså,
nu är jag ungefär på 12.
Ja.
Men jag tror att, jag vet inte, för att inställningen tror jag fortfarande jag kommer försöka ha som att vara avslappnad och sådär.
Men det jag kommer försöka göra nu i höst på många lopp är att lämna klockan hemma liksom. Ja. Förstår jag menar. Man kanske har den på sig för att få tiden, men att strunta i kilometertiderna. Ja. Försöka chansa med att gå med dem, gå med en klunga istället.
Ja.
Och bara köra. Och så får det bli den tid det blir istället.
Exakt. Om man kollar då när du gick in, för att när du gick in där i 2019 inför säsongen, ungefär hur såg upplägget och planen ut då? För du sa att du har sprungit snabbare än vad du trodde att du kunde göra på typ maran.
Ja.
Vad hade du satt upp för, nu är inte 2019 slut, men,
nej, precis.
Men ungefär, nej. Vad hade du satt upp för mål till Stockholm till exempel? En sån typ av...
Ja. Stockholm var ju mer 2,27.
Ja.
Och sen hade jag väl tänkt, jag ska springa Berlinmaraton nu i september. Tanken där var väl 2,25.
Ja, just det.
Och sen milen hade jag faktiskt inte lagt upp någon mål för. En halvmara under 70 vill jag väldigt gärna göra. 70 minuter då.
Mm.
Och sen, men det, och det gjorde jag i Berlin i våras. Men jag har väl kvar, jag vill gärna göra en halvmara lite bättre. Halvmara tycker jag också är kul. Så jag ska försöka kapa den tiden lite grann.
Ja.
Men det är framförallt milen som har förvånat mig att det gick så bra. För det trodde jag inte att jag skulle kunna persa. Jag hade ju 31,50 från midnattsloppet förra året som pers. Det kapar med dryga minuten nu då.
Ja, exakt.
Sen är midnattsloppet kanske inte det bästa loppet heller att jämföra med.
Nej, men det är ändå även där att du har gått framåt. Alltså, man kan ju tycka att på maran kan man ju ta ett stort steg, men du har ju även blivit bättre på kortare distanser också.
Ja. Bara det kommer nog av sig självt om man springer mycket. Det är väl det. Man måste springa mycket bara.
Ja. Ja.
Och det är väl det jag tänker också blir, om jag kan försöka få upp mängden lite grann. För du springer väl ganska mycket mer mängd än vad jag gör per vecka.
Ja, nu kanske jag ligger på 14 till 16. Kanske lite lägre nu.
Okay, ja, men det är inte jättemycket mer. Men det är mer i alla fall.
Ja.
Men jag tror att de som är bäst på maraton ligger ju på ganska mycket mer mängd än vad jag gör. Va?
Ja, exakt.
Men det tar ju tid att komma dit också.
Ja.
För kroppen att vänja sig och sådär.
När vi är inne på det här med mängd, ibland kan jag känna att man liksom bara fastnar vid att man ska springa mycket. Alltså att ta ett alldeles för stort steg, att man går från typ 8 mil upp till 16 mil. Alltså bara för att fokusera på mängd. Kan du känna igen det också? Att det lätt kan...
Ja, alltså jag hade ju problem i vintras med att gå upp så mycket mängd.
Ja.
Dels mentalt. Men sen också att kroppen behövde anpassa sig.
Ja.
Men sen tycker väl jag att ibland kan man bli lite så där att man jagar mil. Man är, om man har sprungit, säg att man hade en hyfsad vecka då och springer 9,5 mil. Då är man ju sugen på söndag kväll och gör de där 5 kilometerna. Och det, jag tror att att börja jaga mil på det sättet kan vara, det är nog inte jättebra.
Nej, inte. Men har det hänt någon gång att du har gjort det?
Nej, jag vet inte om jag har gjort det. Men man är ändå så här, om man springer ett pass och så kommer man hem och så slutar passet på 19,3 kilometer. Då gör man ju de där 700 extra meterna, även om de hjälper ju inte. Nej. Men man vill ju liksom få ett jämnt pass. Så, ja. Så har man gjort.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, men jag känner igen det där.
Så. Man vill gärna liksom ha jämna siffror och att det ska kännas bra. Men jag tror ju också att det är viktigt att det känns bra i huvudet också. För annars gör man ju inte det här.
Nej.
För det är kompisar tycker att man är rätt korkad som ut och springer så här mycket liksom. Men ja, om man inte har med sig huvudet då kommer man inte långt heller.
Nej, exakt, exakt. Men jag tänker på det här just för jag antar att du har kontakt med dem du spelar fotboll med.
Ja, precis.
Hur bra koll har de på hur bra det går för i löpningen eller så?
Man... Ja, nej, men de brukar kolla på maran och så. Det är ju kul.
Ja.
Och alla de är sportintresserade så där, så de förstår väl typ vad det innebär att vara löpare, men ändå inte.
Ja.
De förstår inte riktigt varför man gör det. Men det, ibland är det svårt att förklara också.
Ja.
Men de har väl ändå hyfsat koll. De har ju också sprungit milen och sådär. Ja, de kan jämföra sig med det.
Exakt. Man kan sakna just den där, för löpningen är ju ganska individuellt, eller det är en individuell idrott. Kan ni sakna just den där lagbiten? Eller det verkar ju som att ni i hovet har ganska bra...
Ja, precis. Jag tänkte säga det, för jag får ofta den här frågan. Framförallt från mina fotbollskompisar.
Ja.
Om man saknar inte fotbollen, gemenskapen och sådär. Och det är klart, man saknar ju de kompisarna. Men gemenskapen har jag ändå i Fredrikshov, tycker jag. Ja. Att det är ett väldigt härligt gäng där. Vi snackar om hovet-andan.
Mm.
Som jag tycker är väldigt bra. Vi är ju ett gäng amatörer i hovet som ändå tycker om att bomba och springa fort. Det känns som att jag har verkligen hamnat rätt där.
Men vad innebär hovet andan då? Eller kan du utveckla det?
Vad ska jag säga? Löpning handlar ju bara om att springa för sig själv egentligen. Men i hovet känns det verkligen som att vi springer för varandra också. Och att vi pushar varandra hela tiden på alla pass. Vi kan köra om vi har kört något intervallpass på stadion. Och så har de snabbaste löparna då sprungit klart intervallerna, men någon som ändå är bra liksom, men har någon intervall kvar, då kan vi springa med honom sista varvet och liksom pusha honom och springa in där. Så att vi liksom tar hand om varandra på ett sätt. Och sen, det är väl alltid svårt att förklara vad en anda är liksom sådär. Den är ändå påtaglig om man skulle komma dit och träna, tycker jag.
Ja. Hur mycket tror du det har bidragit till att du har fått sånt lyft i löpningen? Eller? Jag antar att det har hjälpt ganska mycket på vissa pass, eller?
Ja, verkligen. Men det vet väl... Jag tror att du springer rätt mycket själv, eller hur?
Mm.
Men de gångerna du springer med någon känner väl du att det hjälper?
Ja.
Och ja. Så jag springer också mycket själv utöver. Nu, det har blivit mindre träning med hovet nu sen det blev mer fokus på maraton. Men jag vill ju gärna köra så mycket som möjligt med hovet. Just för att jag tycker att man får dels träningskicken liksom och endorfiner därifrån, men så får man också endorfiner från och gemenskapen och att man är där med sina kompisar. Och kör. Och det tror jag tror att jag ska ha svårt att motivera mig att bara köra helt och hållet själv utan att få den här gemenskapen också. Så det tror jag hjälpt faktiskt. Och sen pushar man ju varandra också på träningarna. Man kör ju lite hårdare om man kör med folk runt omkring sig. Sen är ju Fredrik Urbom, tränaren för oss, Uris, han pacear ju varje pass i princip.
Ja.
Och det, han liksom vetat mer vad min kropp klarar av än vad jag själv har vetat, känns det som. Så han är ju hela tiden, så fort vi har kört intervallpass och jag har velat liksom trycka på lite, då har han bara klivit in framför och dragit ner farten, för han vet att jag inte kommer orka hela passet om jag går på sådär. Så det, han har hjälpt till väldigt mycket också.
Det måste vara lyxigt att ha en sån.
Ja.
Liksom, för man vet ju själv hur man kan vara på ett pass i de första intervallerna.
Kanske man... Jag hade ett sånt pass i fredags.
Ja.
Ja. Bomba, jag kör 3-2-1 kilometer och så bombar jag första trean alldeles för fort och så orkar jag ingenting sen, känns det. Och där hade ju Uri skrivit in framför och liksom dragit ner den. Så man får ta med sig Uri i tankarna också, helt enkelt.
Exakt, exakt.
Mm.
Men om man ska få en liten inblick i hur ser det, alltså, om du skulle återge ungefär hur en träningsvecka ser ut för dig. Hur ser upplägget ut då, ungefär? Om man går från måndag till söndag.
Ja, eftersom det blir väl lite så här, eftersom jag jobbar också, så blir ju långpassen blir lite förskjutna till lördag eller söndag då.
Ja.
Men sen, om vi börjar, måndag är... om måndag är ett... kan ju vara ett intervallpass med hovet till exempel. Eller att jag kör ett distanspass. Och tisdag kan vara tempo lite längre, alltså att jag håller lite långsammare fart än marafarten och kanske 2 mil då.
Ja.
Onsdag, jag brukar faktiskt ta en vilodag i veckan. Onsdagar brukar jag vila på, tycker jag är skönt. Och då kan det bli att man gör lite, går till gymmet och kör lite prehab eller något sånt istället. Och sen torsdag är väl bara jogg, typ 15 kilometer. Lite lättare. Och sen fredag, nu på senare tid har fredagar blivit intervall. Så då har jag har typ kört intervall måndag eller tisdag och fredag. Eller att jag inte kör intervall på måndag utan bara det tempopasset på tisdag. Och så intervall på fredag, och så lördag har blivit 2 pass. 2 jogg. Där morgonjoggen alltid är mycket värre än kvällsjoggen. Jag vet inte varför, men jag känner mig mycket piggare på kvällen. Och sen söndagar har blivit långpass då.
Ja, visst det.
Och då hamnar jag väl typ på 12 mil från det där, något sånt.
Ja. Men om du skulle lyfta ut ett av de här passen som du tycker är, kan man säga, roligare, eller ett pass som du ser fram emot att köra, eller är det, ja, nej, du får svara själv.
Ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker att intervallpass tycker jag är ganska roliga ändå. För det går ganska fort. När man avverkar rätt snabbt. Men det är väldigt jobbigt. Men det är mycket... det är mycket olika distanser, olika farter, olika tider och sådär. Så det känns liksom, det blir inte bara samma sak i en längre tid. Så jag tror väl att intervallpassen, det brukar nog inte vara det som de flesta ser fram emot mest. Men jag tror jag gör det. Och då skulle det vara, om det lyckas få ihop det med hovet, skulle det vara de passen då.
Ja.
Sen är det klart, det är skönt. Känslan efter när man gjort ett längre pass i en bra fart är skön, för då vet man ungefär var man ligger någonstans. Intervallpassen säger inte så mycket egentligen.
Nej. Men är det just variationen som du tycker är...
Ja, det tycker jag. Det motiverar mig att ha olika typer av pass och så.
Ja.
Det är kul. Långpassen är också, alltså, inte roliga, men de är väldigt sköna efteråt.
Ja.
Nu är både du och jag varit ute på långpass här på morgonen, och det, känslan i benen nu är väldigt skön på hela eftermiddagen här.
Ja, exakt, exakt. Det är olika, jag kan tycka, nu svarar jag själv på den här frågan.
Ja, men gör gärna det. Intressant.
Ja, men det, jag tycker liksom att de har olika, i och med att alla passar olika syfte, så känns det som också att man får, eller jag brukar ofta ställa mig den här frågan, varför kör jag det här passet, eller vad har det här för syfte, eller alltså så att man ser helheten. Jag tänker att det kan vara, då ser man liksom, man lyfter blicken lite och ser att, ja, men det där passet gjorde jag för att jag ska bli bra på det där och det här passet är bra för att åt, alltså om du förstår
vad jag menar. Jo, men jag förstår verkligen vad du menar. Långpass är ju både, om man tänker efter, så är det både att man ska jobba lite med huvudet för att man kommer bli trött mot slutet.
Ja.
Men det är också för att vara ute en lång tid.
Exakt.
Medan intervallpassen är mer jobb och farter.
Ja.
Och där kan jag ju känna att man, precis som du säger, om man vet att om det här långpasset så ska jag få jobba lite med skallen också. Då när man blir trött framåt 25 km, då vet man, okej, nu är jag inne i den här känslan som jag visste på förhand att jag skulle hantera.
Ja.
Och det här ingår i träningen.
Exakt. Men kan du också, eller om man ställer frågan så här, jobbar du mycket med just den mentala biten också, eller när det kommer till träning och tävling? Liksom?
Framförallt tävling gör jag det. Jag brukar alltid ta 20 minuter innan ett lopp, och jag vet inte om man kan kalla det för meditation, men att liksom sätta sig eller lägga sig ner lugnt och andas väldigt djupt och liksom se prestationen framför sig och, eller se loppet framför sig och veta att det jag ska göra kommer bli väldigt jobbigt. Så att man går in med inställningen i att, även om vi pratade förut om att man ska vara avslappnad och så bör man ju vara medveten om att det man ska göra kommer vara väldigt jobbigt. Och det kommer vara perioder som är bra och perioder som är dåliga.
Ja.
Och jag tycker att när man har tappat huvudet på ett lopp på grund av energibrist eller vad det nu kan vara, det är det värsta.
Mm.
För då har du ingenting som motiverar dig.
Men har det hänt på något lopp att du har gjort det?
Ja, det här första maratonet jag sprang, då började huvudet, då hade jag inte tränat på den distansen.
Nej, just det.
Så jag visste inte riktigt känslan. Men då började huvudet säga till mig att gå och sätt dig.
Ja.
Gå, du borde inte springa mer nu liksom. Och benen, det var inte så att jag hade kramp eller så. För det finns ju de som springer in i kramp. Och de kan ju pressa sig mer än vad jag kunde göra i det fallet.
Ja.
Så på så sätt tycker jag att det är viktigt att jobba med att det kommer vara perioder när man blir väldigt trött.
Mm.
Och kunna hantera det.
Ja, men just att sätta sig in i, alltså visualisera sig hur känslan kommer vara under loppet och hur man ska tackla när det börjar bli jobbigt och hur man ska tänka liksom. För då tänker man bara att det blir, åh gud vad jobbigt det är, jag struntar i det.
Ja.
Det blir ju inte bättre av det liksom.
Det blir inte kul heller.
Nej, exakt. Nej. Exakt.
Men, precis. Jag brukar försöka se målet framför mig. Tycker jag är en så här klassisk bra grej.
Ja.
Och sen att man tar ett steg i taget och tänker liksom, ja men borta vid Rålis sen, där står mina kompisar och skriker på mig, eller det kommer en vätskestation snart, eller någon sån grej liksom. Ja. Så man delar upp det lite.
Men där måste väl vara annorlunda om man springer, alltså ett 10 km lopp kontra en mara, eller hur?
Ja, det man verkligen. Så är det.
På vilket sätt skiljer det sig då, som du ser?
Det är väl det jag tycker motiverar mig till att springa ett maraton. Just den här känslan man får i huvudet att man måste komma över de här spökena man får. På 10 000 meters lopp, om det kommer in någon tanke om att när jag borde bryta, alltså, då har du sprungit 7,5 kilometer. Då kan du lika gärna bara springa de där 2,5 kilometerna. Och det tar bara 7-8 minuter och så är du mål sen.
Mm.
På mara, då kan du ju vara väldigt trött och så kollar du på klockan så har du 12 kilometer kvar. Och då måste du ju på något sätt mentalt komma över det här hjärnspöket som liksom har, eller den här tanken som har kommit upp då.
Mm.
Och det är väl, eller, den biten kan ju vara väldigt svår, men det är väl det som är kul också, att man kan lära sig att bli bättre på det, komma över dem.
Men det där får du väl också en del i när du kör den typen av pass på träningen, antar jag. Ja,
exakt.
Och jobba med de bitarna också.
Mm. Ja, så är det. Och jag tror det är därför man blir så, ja men
att man kan börja gråta efter ett maraton när man går i mål, bara för att man liksom har kommit, bara klarat loppet. Det är, jag tror väldigt många som kan relatera till den känslan.
Ja.
Och det är väl för att man har under så många tillfällen bara sagt åt sig själv, eller att man har börjat komma över de här tankarna om att bryta.
Ja, exakt. Det handlar väl någonstans om att bara ta sig över den där, alltså, ska man säga, ta sig över tröskeln, eller alltså bara vända bort den tanken på något sätt.
Ja, precis. Och man måste ju träna på att komma in i de där perioderna.
Exakt.
Det enda sättet.
Exakt. Men jag vet att jag ska bara ta ett exempel från ett pass som jag körde för några dagar sedan. Bara, där jag just fick den där känslan, då var det intervaller. Mm. Och det började gå ganska jobbigt. Mm. Och jag tänkte liksom att så här, ja men nu får jag fasen bestämma. Antingen så vill jag ju satsa på att bli jobba mot att bli snabbare. Då måste jag ju bara ta mig igenom det här. Eller så alternativ två, att jag bara slår av på farten och skiter i det.
Ja.
Men då gäller det liksom att ta rätt beslut. Eller så.
Ja, verkligen.
Och
det är ju...
Ja.
Men det är ju... Jag brukar tänka att... När man springer ett maraton så är det ju... Själva prestationen under loppet ska man ju inte ge till de snabba löparna. Utan det är ju de som har gjort det på typ 4-5 timmar.
Mm.
Att de lyckades ta sig mål. Vi som gör det på 2 timmar och 30 minuter ska ju få en eloge för all träning vi gjort snarare.
Ja.
För under själva loppet så då springer vi ju bara av bara, liksom, vi springer av det i princip. Medan de som är ute 4-5 timmar, fattar du hur många gånger de har fått tanken att de vill bryta och det här är hemskt och fy fan, jag vill bara gå och sätta mig i den där solstolen på den där stranden och dricka en öl istället.
Ja.
Så medan jag tycker att vi som tränar mycket ska få en eloge för, precis som ditt pass där, att du liksom höll ihop det och körde.
Jo, exakt. Men tänk under den tiden, precis som du är inne på, jag skulle ju, man går ju säkert igenom fler sådana dippar under en mara.
Ja.
Så... Ja.
Jo, precis.
Men om man blickar, om man ser framåt för din del nu då, då är det, nästa lopp blir SM 10 000, eller?
Jag ska faktiskt springa Minasloppet innan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och sen sommarspelen 5 000 meter. Det blir första 5 000 meters lopp.
Ja, just det. Kul
att se. Man kölar. Men Minasloppet först 17 augusti.
Ja. Och sen 20 augusti är sommarspelen.
Precis. Ska du köra något av dem?
Nej, inte. Nej. Det blir Norrköping stadslopp för min del. 21 augusti.
Okej.
Okay. Och sen 10 000 på banan.
Mm.
Så då, ja.
Ja, då ses vi ses på... Exakt. Det var ju rätt kul då innan. Jag visste inte man skulle göra... Jag hade sprungit på bana förut, så jag visste inte man skulle göra vid starten där på långlöparnas.
Ja, just det, att man ställer upp så där. Det var där jag menade.
På de där. Och sen vid de här prickarna. Jag tänkte, vad då för prickar?
Ja.
Det var några prickar i löparbanan som man skulle stå vid först innan man gick fram till linjen. Var det inte så?
Jo, exakt. Exakt.
Ja, det var lite bra erfarenhet.
Men sen på SM får man ju gå in... Då får du ju inte gå in så där som vi gick in nu. Då går man ju en gemensam... Då är det call room, heter det ju.
Okay.
Och sen så går man gemensamt in på banan. Ja, det är lite sådana här procedurer som är innan.
Ja, jag hänger på dig alltså. Är det bra så.
Ja, exakt. Exakt.
Men sen har jag Stockholm halvmaraton och Berlin maraton också.
Ja, just det. Det blir september, båda loppen då?
Sista september är Berlin.
Just det.
Där. Och som jag sa tidigare, jag känner att jag har uppnått mina mål, tidsmål i år.
Ja.
Så jag kommer bara gå ut och bomba på loppen och försöka vinna över så många som möjligt.
Ja.
Så får man se hur långt det räcker.
Ja, exakt. Men jag tänkte på det att, för när du sprang båda gångerna jag har sprungit mot dig.
Ja.
Det känns som att du liksom bara inne i ett flow på ett sätt att det bara går bra. Liksom, det måste vara väldigt skönt.
Jag är rädd för den gången det inte känns så där.
Ja.
Faktiskt.
Hur tror du att du kommer tackla det här då?
Jag är ju rädd för att jag kommer gå ut för hårt på typ SM och sen vilja bryta och bryta.
Ja.
För det, jag vet inte om det är en bra eller en dålig erfarenhet. Det finns väl inga dåliga erfarenheter egentligen. Man kan väl bara göra dem till bra erfarenheter eller bra lärdomar. Men det kan väl hända att man bryter.
Ja.
Eller så får man gå så långt som när Uris sprang finkampen.
Ja, exakt. Och ligger i gropen.
Liksom, ja, hamnar i längdhoppsgropen. Jag vet faktiskt inte. Men det, den dagen det händer ska det bli väldigt spännande att se hur man hanterar det.
Ja.
Faktiskt. Ja, men jag tror att jag har varit ganska smart hittills med mina lopp. Och även om jag har gått ut hårt så har jag inte liksom gått ut över min förmåga ändå. Om du förstår vad jag menar.
Ja.
Om jag hade öppnat 10 000 meter där långlöparnas kväll på 14:30 på 5 km och bara liksom, då hade jag ju legat och kräkt sen efter de fem.
Ja, precis.
Och det är ju bara dumdristigt egentligen.
Ja.
Och nu, jag vet ju inte om jag gör 14:30 ens, men jag tar med som ett exempel att man liksom verkligen springer för fort.
Exakt. Ja, men du har ju ändå huvudet med. Alltså, det är inte så att du
har... Nej, precis.
Tokkör, liksom.
Nej. Nej, exakt. Och sen så har jag försökt gå. Där har ju Munt fått jobba med mig med att jag har gått rätt mycket på känsla i hur jag springer. Och eftersom jag inte riktigt, jag som inte sprungit så länge, så är det svårt att veta baserat på sin känsla vad man kan göra.
Mm.
Ju mer man springer desto bättre lär man sig.
Ja, exakt, exakt. Ja, men det är just det, liksom, det märks att du har ett bra självförtroende. Det,
på ett jag tycker för få löpare som försöker ha ett bra självförtroende. Jag tycker fler löpare borde ta för sig lite mer. Lite mer som i fotbollen.
Hur menar du? Ta för sig lite mer på...
Nej, men att våga... Kenianerna vågar ju verkligen chansa till exempel.
Ja.
Och liksom ta lite mer plats och sådär.
Ja.
Men löpning är ju en väldigt... Det är ju en sport. Man är mycket ensam. Man tränar mycket själv. Man pushas inte så mycket av andra. Det finns inte den här... Det finns inte så mycket stjärnstatus kring löpning och så heller.
Nej.
Man hamnar lite i liksom... i skuggan. Men jag skulle vilja att fler... Det känns som fler börjar ta för sig också. Inom löpningen.
Ja.
Och jag tror det skulle gynnas. Jag vet inte om det har väl varit något lite så här... Nu, eftersom jag inte har varit löpare förut så har väl stereotypen löpare varit lite mer... gjort sin egen grej liksom. Inte riktigt vart den som tar för sig. Men det känns som att det är ett uppsving med det.
Ja.
Det tycker jag är bra. Alltså att man ska våga liksom, att om man gör bra så tycker jag att man ska våga säga det. Utan att skryta är väl en grej, men att liksom vara stolt över sin prestation, om man säger så då.
Ja.
För det leder ju till att man vill göra bättre prestationer och man känner att man får uppmärksamhet för sin prestation.
Ja.
Det är i alla fall. Det är väl inte så. Det finns ju vissa löpare som gör den här gamla tanken om att man pratar inte så mycket tider. Ja, men jag sprang hyfsat fort, säger man kanske, eller så där. Men jag triggas rätt mycket ändå av uppmärksamheten. Och det är väl inte alla som gör det kanske.
Nej. Men tror du att det skulle, alltså att löpningen i sig skulle gynnas mer av om fler vågade ta för sig och vara stolta över, alltså ta mer utrymme så?
Ja, om man som person, i alla fall för min del är det så att jag känner att prestation plus uppmärksamhet ger extra mycket energi till in i löpningen.
Ja.
Sen så är väl det farliga där då om man inte presterar.
Ja.
För då vill man inte heller lägga ut något. Man lägger sällan ut något på sociala medier där man säger att det gick åt helvete, till exempel.
Nej, exakt.
Men så det kan ju vara en svaghet också. Och sen kan det vara en sån att det är inte alla som uppskattar att man lägger upp. Jag kan väl tänka mig att det inte alla som uppskattar att man är lite skrytig då om sina resultat och så. Det känns lite så här. Ja. Jag vet inte. Men jag kan ärligt säga att jag tycker om man gör en prestation ska man vara stolt över den och våga visa upp den liksom.
Ja. Men känner du själv att du har fått någon sån folk tycker att du är för skrytig eller så, eller något sånt?
Nej, det har faktiskt inte märkt av. Jag har inte så många följare än så länge heller.
Nej.
Nej, men det, jag vet inte om någon skulle säga det heller rakt upp i ansiktet. Men ibland kan man väl känna att man har pratat med någon som kanske inte vet så mycket om löpning, om vilka tider man gjorde på 10,000 meter och så här. Det blir ju lite konstigt. För det känns som inom löparkretsen är det ändå okej att prata tider med alla, för alla är intresserade.
Ja.
Men utanför löparkretsen kan det väl bli lite sådär. Jaha, vad spelar det för roll vad du har gjort på 10,000 meter?
Ja, exakt.
Mm.
Men jag tänker på, alltså, för jag vet att du är också involverad med Adidas. Jag måste säga att ni har jävligt schyssta filmer och så här som ni lägger upp på Instagram eller på sociala medier.
Ja, det är väl lite av en sån grej att försöka synas mer. Det är inte på, det är framförallt genom en kompis jag har som han jobbar med Adidas.
Ja.
Och han är väldigt ambitiös och tar för sig mycket också.
Ja.
Så jo, men det är kul.
För måste ju vara kul att vara en del av det, tänker jag, att få lite.
Ja, men verkligen. Det är jättekul.
Ja.
Men det känns också lite nytt faktiskt inom löpning. Att liksom, ja, men hans idé att man ska försöka köra en del lopp mitt inne i stan, mitt på Stureplan på kvällen och liksom ta för sig där och ja, men, synas mer. Istället för att, för nästan all träning vi löpare gör är ju ute i ett eljusspår eller på någon landsväg långt bort liksom.
Ja.
Där vi inte syns så mycket.
Precis. Men jag kan tänka ibland så här att man kan inom löpningen, jag som har hållit på ett tag, att man kan säga så här, ja, men det, vi får inte tillräckligt med uppmärksamhet för den prestation vi gör.
Mm.
Men samtidigt, hur bra är vi på att visa de prestationerna vi gör? Alltså, vilket är hönan och vilket är ägget? Det är självklart att så här, sportredaktioner kommer ju skriva mycket om fotboll. För fotboll är en stor idrott i Sverige.
Ja.
Men då måste man ju också själv vara bra på att, jag säger inte att jag är bättre än någon annan på att göra det, men man måste ju också vara bra på att visa att så här, jag är faktiskt duktig, eller vi har faktiskt duktiga löpare i typ Norrköping eller vart det nu finns.
Ja, men precis. Ja, men, och där handlar det, precis som du säger, det är en del är ju också att man kan inte bara förvänta sig uppmärksamhet baserat på resultat.
Nej.
Utan det måste ju också vara att man är driven i det andra för att få den uppmärksamheten.
Exakt, exakt.
Och jag säger inte heller att jag är någon, att jag är liksom en influencer eller något sånt, men jag försöker ändå, eller jag tror ändå på att man kan få ut mer av att vara en sån som försöker få mer uppmärksamhet och ta för sig och så.
Ja. Och jag menar, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Om du nu skulle välja att kalla dig för influencer eller vad som helst, så kan du ju fortfarande vara en duktig löpare. Liksom. Man behöver ju inte vara en sämre, alltså om du förstår vad jag menar.
Nej, verkligen. Verkligen.
Så att, det är intressant det där med hur löpningen utvecklas, liksom även medialt. Så.
Ja, det ska bli... Vi kommer väl märka fler och fler som... alltså det finns ju fler och fler poddar, fler som halvkändisar som väljer att springa och sen också försöker ta för sig mer där.
Ja, exakt. Men... i vårt samtal, känner du att det är någonting som vi har missat så, eller som du skulle vilja trycka på mer eller lyfta fram?
Nej, jag tycker vi har fått fram det mesta.
Ja.
Det är väl det jag kan lägga till är väl att även om man snackar mycket mål med löpning och så här, så är mitt mål också att kunna må bra samtidigt som jag springer. Tycker det är kul. Och sen att se det långsiktigt, att om 10 år ska jag vara som bäst, om man säger så.
Ja.
Så att man inte, och det tycker jag är viktigt för många att tänka på, oavsett vilken ålder man börjar.
Ja.
Att man ska ju ha en, man ska liksom inte träna ihjäl sig för ett lopp om ett halvår och sen inte kunna gå på 3 månader. För det känns som att det är många som spontananmäl sitt lopp och så tränar man hårt och så springer man det och sen så blir det inte så mycket efter det.
Nej.
Så jag försöker ha liksom ett helhetstänk lite mer så att, eller långsiktigt tänk.
Ja. Ja, men det där känner jag igen, att många liksom, det ska gå så fort allting, att man ska göra en bra prestation eller springa ett lopp. Och helst ska man vara bra på att typ springa eller vad som helst innan man ens har börjat med det.
Ja, precis. Så, verkligen.
Ja, men där håller jag verkligen med om att det gäller att tänka mer långsiktigt på med det man håller på med.
Precis.
Så, ja, men det var jättekul att du ville vara med.
Ja, tack för att du fick vara med.
Ja, men det är självklart, men nu får du ju lägga det här på loppen som tack för... Nej, jag skojar. Nej, men ja, det ska bli kul att ses där i Karlstad blir det.
Ja, just det. Ja, det ska bli spännande att se.
Får vi se.
Du får väl ta revansch på mig från långlöparna där.
Ja, det måste jag nästan. Jag får träna på. Så får vi se. Ja, men du får ha det så bra och lycka till med all träning fram till dess då.
Tack så mycket.
Ja.
Detsamma.
Ha det bra.
Ja, hej.
Hejdå. Tack så mycket för att ni har lyssnat på avsnitt 82 av Mötlöparen, där ni alltså fick träffa Kristoffer Lås. Och vi får se hur det går i de här loppen där vi kommer att ställas mot varandra. Jag önskar i alla fall Kristoffer stort lycka till på alla tävlingar han tar sig för. Är det så att ni gillar den här podcasten, då tycker jag att ni ska visa det genom att gilla oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Och är det så att ni vill komma i kontakt med mig, så finns jag på sociala medier och där heter jag Aberg Marcus. Och Twitter, på Instagram, ja, på alla plattformar helt enkelt. Sen har jag min mailadress som är marcusaberg, som heter absolut @gmail.com. Kanske har ni tips på vem jag borde intervjua, eller någon annan feedback om intervjun som ni just har hört. Vi är snart tillbaka igen. Ha det så bra så länge. Hejdå.